Du lyssnar på Webradio Areton. Depression är en sjukdom som bosätter sig i våra tankar och våra känslor. En rätt vanlig sjukdom, kanske till och med en folksjukdom. Jag har levt med den i hela mitt liv egentligen. Den har kommit utan förvarning eller på annons. Slått klorna i mig och sen efter alla härningar har den lämnat mig utan att avslöja varifrån den kom. Efter ett halvt liv i depressionens skugga kom så en dag när ångesten plötsligt var borta. Upprinnelsen och anledningen till att den dagen kom har jag sammanfattat i min bok Mörkåren. Jag heter Jonas Åsberg, jag är 56 år. I det här programmet kommer du att få lyssna på mig och min dotter när vi samtalar om att leva med en far som har sjukdomen depression.
Your skies got room to spare. never know.
Hallå?
Hej Johanna, pappa.
Hej.
Hej, står jag dig?
Nej, ta det bara lugnt.
Ja. Du, har du? Det vet jag knappt själv faktiskt. Jag håller på att spela in en podd.
En podd?
Ja, en podd.
Ja, vadå?
Ja, du vet, jag skrev ju den här boken och allt detta och ståhejer som blev runt den, va? Och,
ja.
Och så lovade jag ett svagt ögonblick mitt förlag att jag skulle försöka omforma detta och göra det till någon radiopodd. Och du vet, jag har aldrig gjort det här förut och jag har knappt lyssnat på någon podd i mitt liv.
Nej. Ja, svårt.
Ja, ja, faktiskt.
Har du kommit någonstans då?
Ja, jag har gjort lite. Jag kan säga att jag har gjort 1000 inspelningar som jag har slängt på sophögen.
Jag tänker mig.
Har du lust att hjälpa mig eller liksom, eller?
Ja, det kan jag väl göra.
För du lyssnar på poddar och så, eller?
Ja, typ hela tiden.
Mm.
Mycket poddar.
Och då vet du hur det liksom går till då. Det är ja, nej men vad bra. Jag tänkte faktiskt att du ska få komma till tals lite grann här och berätta för mig och för den som vill lyssna hur faktiskt det har varit att växa upp med en far som har haft sjukdomen depression.
Mm.
Vad tror du? Skulle du kunna, känner du spontant att du skulle kunna säga någonting om det? Det gör ingenting, för mig gör det ingenting om det blir jobbigt. Du får anklaga mig och du får ge dig på mig och du får berätta precis vad du vill.
Mm. Ja, men absolut. Ska vi se då? Ska jag bara tänka lite här?
Ja, du behöver inte svara precis nu, men vi kan börja i alla fall.
Ja.
Om jag frågar så här då, liksom, har det varit ett jävla skitliv att leva ihop med en sån som mig?
Nej, det har inte varit. Alltså, jag tänker så här, det har ju lärt hela familjen mycket och den relationen som vi alla har idag. Alltså, det tror inte jag vi hade haft om inte både du och mamma hade varit så öppna liksom med att det alltid har varit okej att må dåligt och att man visar sina känslor och det har ju byggt upp hela liksom vår relation.
Men
jättemycket.
Men du vet, som farsa då så har den ju alltid velat vara den starke, den som ska vara den som alla andra kan luta sig emot, och så har jag, och det kanske jag har varit någon gång emellanåt, va, men samtidigt då så har jag ju varit oerhört svag inför er. Ni har ju sett mig braga liksom och huka under skuggor och samtidigt en timme innan sett mig späxa och prata med människor och få andra att skratta, och så när vi kommer hem så bara jag dör liksom. Det är vad jag har känt.
Ja, alltså när vi var alltså mindre, jag och brorsorna, liksom innan man fattade vad allting handlade om. Man har hela tiden känt att, man har fått magkänslan av att okej, men nu är det någonting som inte stämmer. Även fast man inte har kunnat liksom sätta, att ha förstått vad det har varit.
Mm.
Men samtidigt när jag tänker tillbaka, typ när jag gick på lågstadiet och vi skulle åka till Isaren och åka skridskor.
Mm.
Du var ju alltid med och knöt skridskorna oavsett om du... Om man hade legat och sovit två hela dagar innan. Mm. Du var ju alltid med och ställde upp liksom.
Mm.
Det har ju aldrig varit att pappa kan inte hjälpa till. Eller pappa kan inte vara med för att han är hemma och är ledsen eller mår dåligt. Så har det ju inte varit. Nej. Så att det som du sa att vi kan ha varit på någon släktkalas där du har liksom hållit lådan och skojat och sånt där, och så när du kommer hem då är du inte den roliga pappan.
Nej.
Då
Har jag både varit närvarande och frånvarande då på något sätt?
Ja, och sen liksom när jag växte upp och började på högstadiet, 7, 8, 9, så det var ju då någon, jag kommer inte ihåg exakt, men det var nog i 8 tror jag, när jag läste historia och vi hade, jag skulle skriva en jättestor inlämning.
Mm.
Och du är intresserad av historia, du kan ju liksom allting om det. Jag kan ju bara säga ett årtal och så vet du exakt vad kungen hette och hur han föddes och vad hans mamma hette och vart hon var uppvuxen liksom. Men då var det ju, jag kommer ihåg, då låg vi alltid inne i er säng och jag hade min dator. Och det kunde börja jättebra den första kvarten. Då kunde du sitta där och hjälpa mig och berätta och jag kunde formulera ord och fråga om hjälp med bra med formuleringar och sånt där.
Mm.
Och sen helt plötsligt så bara du somnade iväg. Du bara försvann.
Mm.
Och det kunde jag ju tycka var jättejobbigt för att jag förstod inte liksom varför du gjorde det. Varför kan inte du vara den pappan som du brukar vara liksom?
Mm. Mm. Nu börjar det kännas lite för mig här. Vad tror du? Kan jag ringa upp dig igen sen? Kan vi lyssna på lite musik och så liksom fortsätta med en liten stund?
Ja,
det gör vi. Då gör vi det. Då lyssnar vi på lite musik så ringer jag dig igen sen.
Ja.
Mm. Hej då.
Hej.
Is there anyone home? Come on, come on now. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax, I need some information first. Just the basic facts. Just like
Hej, det är farsan igen.
Hej.
Ja, hur kändes det då liksom, där vi pratade om innan musiken?
Ja, nej alltså, det har ju varit alltså såklart jobbigt, eller alltså som jag typ beskrev att jag var fortfarande inte så gammal, jag var typ 13 år och liksom hade ju inte, alltså kunde ju inte förstå så mycket.
Nej.
Samtidigt som det var då som jag också började känna mycket ångest, och det var alltså jag på att bli tonåring och skulle växa upp och allt sånt där, att men man fick förstå sen, det var ju någonting som inte stämde liksom. Och
jag tror att jag förstod, alltså jag tror att jag förstod att du också mådde dåligt under den tiden, och då var jag ju livrädd, för att det är ju jag som har gett dig den här sjukdomen. Det är ju en ärftlig sjukdom, va?
Mm.
Det var det jag tänkte på. När jag vet att du hade bekymmer där under de här åren med skolan och massor med saker som vi faktiskt pratade ganska mycket om då.
Mm.
Och jag tog på mig skulden där ganska mycket, tror jag.
Ja, men som jag sa innan också, att Det var så skönt att det var okej att man visa sina känslor.
Mm.
Och sen, men sen var det ju inte allt, eller så här, när du var nere i dina dalar, så var det ju inte, du brukar ju alltid vara den pappan som, men när jag är ledsen, som du säger, kom och sätt dig i mitt knä och så kramas vi och så gråter du tills tårarna är slut. Och så pratar vi om det om du vill prata om det. Och ska vi släppa det då, så släpper vi det. Men att du finns alltid där. Mm. Men när du var där nere så var det inte liksom på det sättet. Utan, och jag kan väl tänka tillbaka och känna att man kände av det. Att okej, men idag mår pappa bra. Då kan jag, är det någonting, då kan jag gå och gråta hos honom.
Mm.
Och sen en vecka senare, idag är jag ledsen. Men jag känner att idag kan inte jag gå och sätta mig i pappas knä, utan då håller jag det tillbaka liksom.
Mm. Var jag irriterad på dig någon gång?
Aldrig irriterad. Det brukar jag säga när vi pratar om det, att du har ju aldrig varit varken arg eller irriterad.
Mm.
Jag kan nog inte komma på en enda gång där du har höjt rösten eller fått liksom verkligen säga till mig att jag har gjort fel eller sådär. Mm. Men det var väl mer att du blev frånvarande. Du var liksom inte där.
Nej.
Det var väl mer känslan kanske då, att du inte brydde dig på samma sätt.
Mm. Fast det gjorde jag, fast jag orkade inte. Det var ju så att jag fick kämpa för varje gång jag ville ta mig ur det här. Det var som det hängde ett skal över mig, ett grott, en mur, en mantel, en liksom någonting som bara kapslade in mig. Och jag ville ju inte vara där. Varje gång jag ville ta mig ur det och möta dig och möta alla andra människor jag älskar, så fick jag liksom ta sats och kämpa, va? Det var så det kändes. Och det var så jävla jobbigt. Och samtidigt då så är ju depressionen sån att den lever ju på den här skiten. Den får ju mig att älta min egen oförmåga och hur dålig jag är. Och den ger mig skuldkänslor och samvetskval och såna här saker. Det var ju oerhört jobbigt då. Och det bränner till lite igen i mig liksom, att jag egentligen skulle vilja vara mycket, mycket mer utanför den där gråa, geggiga, ödsliga världen som jag faktiskt var i, va?
Mm. Och sen har jag tänkt mycket på en grej som jag inte har tagit upp med varken dig eller mamma sen liksom, jag växte upp.
Thank you.
Är du där?
Jag är här.
Det är bra. Ja, nu kommer domen.
Mm. Är du med?
Jag är med dig. Och jag var tvungen att gå undan en stund här och grunna lite på det vi pratade om. Och samtidigt så behöver jag lite för det du kommer att berätta för mig nu då. Men vad fan, vi kör.
Vi kör. Men under alltså de typ vad ska man säga, mörkaste perioderna så alltså det var ju mycket mamma fick ju ibland vara både mamma och pappa och se till att liksom hela livet höll ihop och att vi jag menar att det fanns mat att vi hon handlade och allting och vilket inte är så konstigt att det blev liksom jobbigt för henne också.
Nej. Det är också en sak som jag vävar för att lyssna på. För att det gör ont. För att det har jag fortfarande dåligt samvete för.
Mm. Och det var ju... jag hatade ju söndagar under den här mörkaste perioden. För att jag visste att söndagar, då är det oftast då det blir bråk. Och det behövde inte vara alltid bråk mellan dig och mamma eller sådär. Utan det kunde ju vara bråk om vad som helst.
Mm.
Men det var ju oftast då att... Men det var droppen för mamma. Att hon, det blev för mycket för henne. Och ja, men bägaren över. Och hon var tvungen för att få ut allting. Och på sättet det blev var ju att det blev stora bråk. du orkade inte, mamma orkade inte. Och, alltså det är inte konstigt att det blev så.
Nej.
Men jag kunde ju ha sovit hos en kompis, kommer in på söndagen. Och jag kunde ta på stämningen. Jag visste att inom 2 timmar så kommer det vara, men så kommer det, vi bråka.
Mm.
Och jag hade ju många kompisar vars föräldrar var skilda.
Mm.
Och min värsta mardröm, det var att du och mamma skulle skiljas. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, men varenda gång ni bråkade så gick jag emellan er och frågade, kommer ni skilja er nu?
Mm, jag kommer ihåg det.
Mm. Och det, nu blir det lite känsligt här.
Ja, för mig med. Nu, är
jag känns, liksom...
nu känns det som jag där igen. Det är ju några år sedan de här söndagarna var. Och det, jag hoppas att det inte var varje söndag och så, men jag känner igen det. Jag bävar och för söndagar. Så du vet det.
Och liksom den här känslan. Jag vet ju liksom din mammas, alltså kärlek till varandra. Den är ju så stark. Ni är liksom... Om man ser till nu liksom hur mycket ni har liksom gått igenom ihop, och när man läser boken liksom hur du förklarar din kärlek till henne och hur ni träffades och allting. Alltså det...
Mm.
Ja, men det var ju då...
Det kanske var det svaret du behövde haft då.
Ja.
Men som ingen utav varken du eller jag kunde formulera eller fråga eller sätta ord på. Men så var det ju liksom. Det var ju oerhört jobbigt det där, för jag kände mig ju som jag var på anklagades bänk liksom i en rättegång.
Ja.
Och jag ville ju inte vara det, jag ville ju vara något annat. Jag ville ju vara allt annat än vad jag var faktiskt.
Ja. Och det här också. Men hur jag kunde alltså förstå mamma och liksom än idag, alltså förstå att det är inte lätt att liksom
leva med en sån som jag.
Ja.
Det har jag, men också... det har jag förståelse för ur många perspektiv i och för sig då, men ja. Men det är jävligt jobbigt så du vet, och det är fortfarande, fast vi har pratat så mycket, så är det ju fortfarande jobbigt att prata om det. Jag har inga besvär att erkänna att det var så, men det var ju så, och det är
ja.
Ska vi ta en paus?
Ja.
Nu tar vi lite bra musik igen och så hörs vi om en stund. Something inside the car. What I give to you because I get it free. She smiles while I do my time. I could die for you. Oh, this life I choose. I'm here. Beauty that I can't abuse. You know that I use my senses too. You can see that it's only everywhere. I take it all in and I find a way to share. Come along and go along with me. Wander with me, yo. It's all for free. What you wanna do? Oh, this life I choose. I could die for you. What you wanna do? Oh, this life I choose.
come again and tell me where you wanna go. What it means to me to be with you alone. Close the door and no one has to know how we are. Come along and go along with me. Wander with me, yo. It's all for free. I could die for you. What you wanna do?
Orkar du lite till?
Absolut.
Mm.
Ja.
Ja. Det känns stort det ju, Anna, så du vet att vi kan prata så här fullkomligt utan gardering och utan massa försvarsmekanismer och att jag känner inte att jag behöver skylla ifrån mig eller smita undan detta. Men samtidigt så är det lite jobbigt, så du vet. För att det här är ju den sanningen som jag själv har förstått existerat. Mm. Och egentligen skulle du vilja vore på ett annat sätt.
Mm. Ja, alltså vi har ju aldrig, vi pratar ju mycket om allt liksom. Och, men vi har ju aldrig riktigt tagit upp de här grejerna som vi har pratat om tidigare.
Nej, och nu gör vi det för varenda människa som vill lyssna. Har du tänkt på det?
Ja. Eller nej, det har jag inte tänkt på.
Nej, men det skiter vi. Är det någon som tycker att det är dumheter och inte tycker det är intressant, då är det ju bara att fimpa podden liksom, eller hur?
Ja.
Mm.
Mm. Ja, men jag tänker i boken så skriver ju du om när du och jag besteg Etna.
Mm.
Och den hela där resan till Sicilien.
Mm.
Och det har vi ju pratat lite om tidigare, men hur jag, ja men du, då det var den perioden, då testade du ju alkohol för att se om alkoholen kunde liksom hjälpa dig.
Ja, gjorde jag verkligen.
Mm. Och jag kommer ihåg att, men jag tyckte att det var, eller jobbigt på ett sätt, men ändå så, det har aldrig varit hemma och sånt där med alkohol. Det har ju inte tidigare varit, du och mamma har ju aldrig blivit fulla framför oss och liksom den biten. Och under den perioden när du drack mycket så var du ju aldrig full, du var ju aldrig otrevlig. Nej. Aldrig, alltså någonting, om en så. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var, men jobbigt.
Mm.
Och liksom vi var på semester och vi skulle ha det underbart. Du och jag åkte upp där. Det var ju jättevackert hela vägen upp och vi stannade till på olika ställen. Jag märkte ju ändå att du inte var helt där. Liksom när vi satt på bussen så satt vi ju knappt tysta.
Mm.
Men ändå så tänker jag att det var bra att vi gjorde det, för att du fick, men som du har beskrivit i boken också, när vi kommer upp där, att det är helt kolsvart, det finns inget liv.
Nej, grått och kallt och luktar svavel. Det såg ut som en depression ser ut på insidan. Var det ju. Det var en stark upplevelse liksom. Och det där drickandet, ja, det var när det höll på att gå fullständigt över styr. Jag hade sån ångest i dygnet runt, 24-7. Och jag visste att okej, dricker jag lite starksprit så varvar det ner lite grann och så kan jag göra något annat än att bara ha ångest. Så var det. Och inte visste jag då att jag aldrig har varit närmare att komma ifrån den, som det sen visade sig. Men ja, det var en jävla upplevelse det där på Etna, du vet. Och hur jag såg allt det här gråa askan och lavan och bara grå himmel. Och allt var grått och grått och grått. Det var precis så det såg ut på insidan i mig. Och hur jag förlitar mig på dig faktiskt. När du kommer ihåg, vi åkte buss typ 1600 meter upp och sen fick vi åka linbana ytterligare en bit och så fick vi åka terrängfordon och sen fick vi gå sista biten i den här askan. Och hur jag förlitar mig på det här, hur jag lutar mig mot dig liksom i detta. Hur du drog mig framåt fast vi inte pratade om det. Och hur vi faktiskt, när vi såg alla turister som skrev meddelanden med små runda lavastenar och skrev sina namn och tog foton och allting. Hur du och jag orkar bara späxa loss där mitt i allt elände. Jag kommer ihåg vad vi gjorde. Vi skrev massa dumheter och la ut på Facebook och allt vad det var.
Ja.
Mitt i allt detta elände liksom.
Ja.
Det är starkt alltså. Det är oerhört starkt i minnet det vi gjorde då. Det var ungefär som vi var varandra soldater och pratat om förut liksom. Vi bara går. Vi struntar i att allt är elände. Vi måste bara gå. Det var det vi gjorde. Och det är stora minnen för mig och stora saker i mig liksom, vad vi gjorde tillsammans där. För du och dina bröder och har alltid betytt massa för mig, men då betyder du så mycket för mig så att jag blir knäsvag när jag tänker på det.
Jag har ju planerat min nästa tatuering ska ju vara varandra soldater skrivet med din
med min knackiga handstil.
Ja. Mm. Nej, men och det är ju också när jag läser i boken, alltså jag kan ju läsa den liksom historien hur många gånger som helst och bara gråta. Jag tänker ju liksom på hur liksom hela den här jobbiga perioderna som jag berättade i början har, vad den har gjort för vår relation idag liksom.
Jo, det har vi någonstans försöka och vara glada över att vi har hållit oss vid liv och hållit oss tillsammans i allt detta.
Ja,
det är ju min räddning. Så är det ju. Det har jag ju pratat om många gånger.
Ja, och något som jag också har tänkt på, det är ju, vi får ju alltid höra att vi är den perfekta familjen.
Ja.
Det har ju alltid fått höra.
Men du, Johanna, jag tror vi lyssnar på lite musik igen. Är det okej? Okay? Vill du berätta om den perfekta familjen om en stund?
Ja.
Den ska bli väldigt intressant att lyssna på.
It says you left the number that I tried to call. like screaming. Close my eyes. It's times like this, my head goes down. The only thing I know, name of this town, name of this town. Yet again, I'm missing you. It won't be long. I'm coming home. Till that distant time, I'll be moving on. I'll be.
Hallå igen.
Nej.
Du, vad blir det nu? Nu ska du prata om den perfekta familjen. Är jag med i den?
Ja, du är med i den. Nej, men det har vi ju alltid fått höra. Att vi är den perfekta familjen. Det är vi som ordnar bra fester. Det är vi som åker och handlar åt hästklubben när det behövs. Och liksom... hela den biten, vi hör det så bra och sånt där, men
och vårat hem har alltid varit öppet för alla som vill att komma hit och sådana saker och...
ja, men och hur man, alltså nu efter boken, då tror jag att det är många som utav de som har sett det här som får en helt annan inblick, för att den, det jag tycker är perfekt med vår familj, det är ju som jag har sagt att vi har ju blivit den perfekta familjen för att allt det här med kassa, hemska skiten har hänt liksom. Det är ju bara för, vi är den perfekta familjen för att vi har den, för vi kan vara så öppna och liksom nakna för varandra. Vi kan säga vad som helst, när som helst.
Ja.
Det har ju inte varit perfekt.
Nej, det har inte varit perfekt. Jag tänker på alla era kompisar som alltid var hemma när ni var mindre och så där. De fick ju ta del av allt som var bra här, men de fick ju också se de här sakerna liksom som var lite mörka och så där. Och det var ju roligt när jag träffade dina gamla kamrater liksom. Och de beskrev hur det var och hade varit här. Och de sa att det var så varmt och det var så öppet och det var så ärligt på något sätt. Det är stora saker att ta in faktiskt. Det gjorde mig jätteglad.
Ja. Och samtidigt som de också kunde berätta. Men det var en kompis som berättade att ibland när hon kom hem, en tjej som var väldigt mycket hemma hos oss. När hon berättade hur hon kommer ihåg liksom hur du kunde ligga och gråta ibland. Du låg och sov mycket. Och det är ju sådana grejer som jag kanske inte kommer ihåg. Eller, för då tyckte väl jag inte att det var konstigt att du ligger inne i sovrummet hela dagen liksom.
Nej.
Ja.
Nej.
Men jag också sa att, men du har ju aldrig liksom, men som med sliskorna, du ställer ju alltid upp, du har ju alltid varit där. Alltså du har ju inte låtit din depression ta över det så att det ska påverka oss på något sätt, samtidigt som du har gjort det, fast du har ju liksom alltid försökt.
Och det, ni har ju läst mina uttryck, mitt ansiktsuttryck och mitt sätt att bli frånvarande, så har ni ju förstått när timmen är slagen. och att det går ner igen. Samtidigt så har jag ju inte varit sjukskriven eller borta från jobbet. Det var ju mycket av den där tiden du skrev med de här skridskorna och engagemanget i skolan och föreningar och fotboll och hästlivet och allting. Då jobbar jag ju som ambulanssköterska liksom, och jag var ganska mycket ledig på vardagar i och med att jag jobbar nätter och helger. Sen var det ju de här två perioderna som jag haft när jag faktiskt har varit så pass helt satt ur spel så att jag har varit sjukskriven. Det har inte varit några långa perioder, men de har varit fullkomligt vidriga. Du vet, när ni gick till skolbussen och jag följde er och såg att ni orkade och ni vågade göra er plikt och jag stod kvar och bara kände att jag klarar ingen, jag lever inte upp till att vara människa, jag lever inte upp till att vara pappa åt de här som vågar mycket mer än vad jag gör. Så kändes det. Det var jobbigt, så du vet.
Det förstår jag. Mm. Men hur känner du, alltså, hur har vi varit, alltså, mot dig under de jobbigaste perioderna? Hur har du liksom tänkt? Har jag betett mig på något annorlunda sätt?
Nej, jag har bara varit så imponerad då. Jag har bara varit så varm över att vi har kunnat prata. Ända sedan ni var små så har vi kunnat prata om saker som är jobbiga. Inte bara för mig utan för er också. Liksom, att vi har haft en relation. Så du och jag, vi har inte varit osans många gånger. Jag kommer ihåg ett par tillfällen. Men det är inte så konstigt.
När du skulle renovera mitt rum.
Typ. Och någon gång till. Men det är inte mer än så. Liksom, vi har ju alltid... Vi har inte fångat upp varandra. Vi har kanske hettat till någon gång emellanåt. Men vi har aldrig och alltid försökt att leta oss tillbaka till liksom det som verkligen är vi. Och nej, det är fortfarande jobbigt att säga. Men jag har många gånger känt mig otillräcklig inför er. Därför att jag har velat så mycket mer än vad jag kunnat. Men samtidigt har jag varit så otroligt glad över att vi har det vi har och att vi kan göra det vi gör nu till exempel. Ett sånt här samtal, liksom, det är ganska stora saker för en 56-årig pappa som ser sina barn växa upp och har växt upp och faktiskt slår sig in i samma yrkesbana som jag gör. Både du och din bror och väljer samma yrke. Sjukvården och den andra brodern, han värjer och service och vill hjälpa människor. Liksom det är oerhört vackert för mig faktiskt. För att veta. För,
tänkte du och mamma någon gång liksom så här att ni inte skulle vara så öppna med det? Liksom, alltså pratade ni mycket om det, hur ni skulle göra inför oss? Liksom?
Du, jag och mamma, vi har alltid varit öppna med varandra för vi har aldrig haft något alternativ. Vi är likadana bägge två. Vi har inget alternativ eller vi har ingen sån här skådespeleri inför varandra. Det har vi aldrig haft. De gångerna har tangerat på liksom rent reflektoriskt och jag försöker spela en roll och den andra avslöjat det direkt och så har vi bara hittat tillbaka att det är själ mot själ och det går inte att göra på något annat sätt. Vi har aldrig sagt att vi nu ska vi bestämma oss för att vara öppna med saker och ting, utan både jag och mamma är sådana att vi har inget att välja på. Det bara är så. På gott och ont. Ska vi ta en paus?
Ja. We'll be right back.
Hallå. Nu är ju du på väg in i livet på ett annat sätt. Du har ju börjat att komma en bit på vad du vill göra i yrkeslivet och hur du vill bygga ditt liv och vad som är väsentligt för dig och sådana saker. Tror du att jag fortfarande, att vi kan vara någonting för varandra även fast du håller på att bli vuxen?
Ja, alltså jag säger ju både till dig och mamma och till mina vänner att jag vet inte hur jag ska klara av att leva när inte ni finns längre. Liksom alla jobbiga perioder och om det, alltså men vad det är, så ringer jag ju till er eller jag åker hem en lördagskväll och äter dina goda pastarätter liksom. Och jag tänker liksom på hur mina framtida barn kommer ha världens bästa mormor och morfar liksom. För den, där, eller, det här vi har nu, det hoppas jag aldrig försvinner.
Nej, inte jag heller. Det är ju det som håller en vid liv. Liksom. Jag har alltid tyckt att trots det här med depressioner som har kommit och gått så har jag ju alltid varit tacksam över det livet jag lever. Liksom. Jag känner mig privilegierad. Jag har ett bra liv, jag har ett jobb jag älskar och jag får skriva en bok. Och jag har vänner som jag tänker på varje dag och som betyder massor för mig, som får mig att skratta och jag vill fortsätta leva liksom. Det är det med depressioner, det slutar ju ofta med att folk går och tar livet av sig. Det är den vanligaste orsaken till självmord. Och det har inte varit aktuellt för mig. Det finns flera skäl och varför det är så. Men en stor del är ju att jag älskar, det finns så mycket i livet som jag älskar, va? Och sen finns det andra saker också, men den som vill gråta ner sig, det får vi faktiskt bemöda sig med att läsa min bok, tycker jag. Nej, jag vill leva och jag har formulerat mig så flera gånger att jag älskar människor och livet långt mycket mer än vad jag älskar mig själv. Så är det faktiskt. Och djur. Du vet, mina knasiga relationer till alla hundar och katter vi har haft. De har haft underliga namn och de hundar och katter som har pratat genom mig och haft dialekter. Men det är också relationer, va? Liksom, som är helt underbara. Det är ju små korn av liv som jag bara älskar.
Åh gud, det här har varit, det har ändå varit skönt på ett sätt att jag kunde prata om det som vi kanske, eller jag kanske annars inte hade tagit upp liksom.
Nej, det blir ju riktigt bra där då när jag låg här och stakade mig, eller låg säger jag ju, det är sanningen att jag gör det, jag ligger i en säng och bulsat upp massa tecken och kuddar omkring mig för att få ett bra ljud. För jag vill inte att det ska vara någonting som att det ekar och sånt där. Jag har läst om sånt, att ljudet när jag pratar ska vara bra. Så att nu ligger jag inte i sängen för att jag är deprimerad, utan det är för att få bra akustik här då. Nu kommer jag inte ihåg vad jag vill säga, men det här samtalet liksom, det. Jag hörde om det till dig för att det stakade sig för mig i livet. Jag visste inte hur jag skulle skapa den här podden. Och så ringer jag till dig och så bara vi börjar fråga om jag får spela in det vi pratar om. Och så gör vi detta utan manus. Bara ett samtal mellan dig och mig.
Nej.
Jag vet inte. Jag tror vi fortsätta med de här samtalen, Johanna.
Ja. Tycker jag.
Jag tror
det är de bästa samtalen.
De bästa och samtidigt de jobbigaste, va? För jag känner ju att det gör ont, det skakar i mig när du tar upp en del saker. Men jag blir inte arg, men jag blir bara skakig. Men samtidigt är det så vackert, för att det är så vackert att kunna göra så här. Och...
Ja.
Ja. Vi får fortsätta, Johanna. Vi fortsätter att leva. Och vi fortsätter att älska. Och vi fortsätter att älska livet. Och du... När du får chansen, när du känner att nu är jag här, nu är jag hemma, nu börjar det, allting bara falla på plats. Fortsätt att tänk på det och låt dig förloras i stunden, i momentet liksom. Bara låt det hända med dig. Det kommer att bli bra. Vill säga så?
Mm. Jag älskar dig.
Och jag älskar dig. Vill säga så?
Då säger vi.
Hej.
Hej.
Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbity choke. He's so mad, but he won't give up. Won't have it, he knows. His whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music, the moment you own it. Chance to blow, this opportunity comes once in a lifetime. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. Da 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 da. You better lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. No more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the